Ja hörni, det är så att vi från Fotboll i Fotboll har glädjande nyheter att dela med oss.
Så är det, vi har fått vår första sponsor, Medarbetarna.
Precis, och Medarbetarna, det är en professionell naprapatklinik som erbjuder dig stort kunnande och bred erfarenhet inom traditionell naprapati. Det som är extra spännande med Medarbetarna är att Anders som bedriver Medarbetarna har erfarenhet inom fotbollen. Och det är vi extra glada över med tanke på att vi sitter och pratar fotboll hela dagarna. Anders var faktiskt med och vann SM-guld med Hammarby 2001, så kunskap, det har han.
Och är det så att ni vill ta del av den så kan ni besöka dem på deras hemsida, medarbetarna.se. Alternativt så finns deras kliniker på dels Ekerö, men även Östermalm i Stockholm.
Så bor ni i närheten så är det bara att svänga förbi, för de kan både förhindra skador och även förebygga kropparna så att de är på högsta nivå.
Så är det, och det är dags att börja investera i sin kropp för framtiden.
Och ett extra stort tack från oss från Fotboll i Fotboll till Medarbetarna som gör det möjligt för oss att ta nästa steg för att förverkliga våran dröm. Du lyssnar på Fotboll i Fotboll och bättre sent än aldrig, men vi är tillbaka med ett Svenska Cupen-avsnitt.
Ja, precis. Jag får väl ta på mig den. Min farsa fyllde 60 år här i dagarna, så det var därför det fick bli lite försenat. Men vi brukar ju lägga de här avsnitten på onsdagar 05, så att, det kan ni förvänta er framöver. Men nu blir det på eftermiddagen på onsdagen istället.
Nej, men precis. Vi gör alltid det bästa för att släppa dem så snabbt som möjligt, så är det. Mm. Sen kommer privata grejer i vägen, och det får man acceptera.
Ja, som du sa, bättre sent än aldrig.
Ja, det enda är att vi sitter en dag för senat och spelar in, och då får man testa minnet lite, de här första matcherna.
Ja, det var nästan det svåraste att försöka komma ihåg just de första matcherna där. Men det ska nog gå vägen, det tror jag.
Yes. Och hela omgången inledde ju med Gais Degerfors.
Mm. Jag tycker att första halvlek så är Gais det bättre laget. Det är de som kontrollerar matchen, och det symboliserar väl kanske lite andra halvlek. För att när väl Degerfors och Gais kommer ut i andra halvlek så är det mer att Gais känner att så här, vi har kontrollerat den här matchen. Fortsätter vi som vi gör så kommer vi vinna den här. Medan Degerfors inser lite att okej, vi var inte tillräckligt bra, så nu måste vi göra det ännu bättre. Mm. Och det var där jag tyckte det vände lite. För Degerfors första halvlek, alltså man märker att de saknar sina spelare. Och de som är borta från förra året, det är ju Örqvist, det är Giao, det är Campos, Vukovic inte med. Det är väldigt många bra spelare, och då framförallt på den där vänsterkanten, så det skedde ju inte mycket uppspel där, utan att det var ju mest på Bosse Jens högerkant där de anföll egentligen. Så att, det märks att de saknar de här bra spelarna.
Ja, men precis. Och det håller sig ända fram till 55:e minuten så står det 0-0. Och då är det just Bosse Jens som spräcker nollan.
Ja, och det är egentligen efter en period där Degerfors verkligen har checkat in sig och skapat farliga lägen. Ska ju sägas också i första halvlek att Gais bränner straff. Där Kupelav blir fälld och han tar den själv. Han missar. Jag kan tycka att det var lite onödigt också av målvakten att gå ut på det. Det var så här, peta undan den och så kommer man in framför. Han hade ju egentligen ett jättebra läge där. Så att, det var ganska svagt målvaktsingripande, men han räddar den, så det gör ju ingenting.
Han fick rädda upp det.
Han fick rädda upp det, precis. Nej, men och sen som du sa där med 1-0-målet där Bosén får göra målet. Det är ju egentligen Lindgrens mål där, tycker jag. Jag tror att han får assist den där. Kanske inte. Men sen gör han ju 2-0-målet själv också. Det är väl det som är framförallt positivt med Degerfors just nu, är att han ser faktiskt väldigt bra ut. Han ser rapp ut, rak. Inga tveksamheter i det han gör, utan att han går verkligen mot mål hela tiden. Jag gillar honom.
Och det, det har ju alltid varit hans styrka, särskilt i de lägre divisionerna, division 1, 2, och nu tror jag att han kommer explodera i Superettan också. Man fick lite smakprover på det i Allsvenskan, men det kanske var en nivå för högt just där och då. Men han kommer vara sjukt nyttig för Degerfors.
Ja, nej, men jag instämmer helt. Det var nog också hans första år i Allsvenskan förra året, just, så att det är inte jättelätt då. Nu har han dels fått den rutinen och sen ska han kliva ner ett snäpp. Så att han har nog ett fint år framför sig.
Nej, men guys hämtar ju upp sig. De gör ett byte på anfallspositionen.
Ja, det var ju efter just 2-0-målet då som de trycker ju plattan i mattan, och då börjar de ju faktiskt gå framåt och få tillbaka den här kontrollen, och nu går vi faktiskt för att göra mål. Jag tyckte det dog ut lite, som jag var inne på där, i andra halvlek. Och Al Holmström får trycka dit den. Och som du var inne på där i början med Degerfors, gör det bra. Det gör de ju, för att de försvarar sig ganska bra. De släpper inte till särskilt mycket chanser. Men de släpper in 2-2-målet. Och det är så... alltså, lite liknande där mot Elfsborg förra året. Att de inte får ut kommunikationen. Att Elfsborg i andra matchen ligger under. För att går de vinnande från den här matchen, då har de verkligen slagläge att gå vidare. Och nej, men då släpper man istället in 2-2 och... ja, men sumpar ett jättebra slagläge till nästa omgång istället. Nej, för det hade ju inneburit att Elfsborg hade behövt göra hur mycket mål som helst för att de ska gå vidare. Så att nej, de tappade ett riktigt bra slagläge.
Ja, men alltså så här, vad vore Degerfors utan dramatik? Det ska ju alltid hänga på målsnöret när det gäller den här föreningen. Så man släpper in både ett och två mål av Al Holmström. Och vi får den här härliga matchen mellan Degerfors och Elfsborg. Det blir lite favorit i repris, och båda har lite revansch.
Ja, även exakt. Det blir ju väldigt kul för oss åskådare som ska få se den här matchen, och att det blir ett hett möte. Men ja, återigen, alltså slarvigt av Degerfors att tappa bort den möjligheten att nästan mer eller mindre vara garanterad att gå vidare.
Ja, nej, men och går vi till matchen som spelades samtidigt, så Örgryte Elfsborg. Det är egentligen samma beskrivning. Man slarvar ju bort en ledning och ett mer eller mindre klart gruppspel.
Ja, det saknades inte chanser i den matchen. Det gjorde det inte. Jag tycker att Elfsborg måste punktera den matchen när de ligger upp 2-1 där. Men för att börja liksom med förutsättningarna, så stod ju Per Frick på startuppställningen. Han skulle ju startat, men han gick av på uppvärmningen, och då fick Jalal Abdullahi starta istället. Som för övrigt är en jättebra match. Ja, han är riktigt bra. Han har så mycket passion och så mycket känslor när han spelar. Och också, nej, men, lite som jag var inne med Lindgren, att han går bara på mål. Det är liksom inga tveksamheter kring honom. Sen kan ju det slå fel ut, vilket det har gjort tidigare. Och han hade ju ett... man skulle kunna argumentera för att han ska få rött i den 20:e minuten när han armbågar på mitt plan. Men jag tycker generellt att de här armbågarna, de är svårbedömda för mig, tycker jag. Men det går att argumentera att det ska vara rött, absolut.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Ja, nej men det börjar ju med att Noah Kristoffersson gör 1-0 i alla fall. Fantastisk spelare han också.
Ja, verkligen. Jag tyckte han imponerade stort på mig. Jag tror att han kan få en del klubbar ute efter sig framöver, för att jag tycker att det han visade i den här matchen kan många lag gynnas av. Men det är också som stör mig med Elfsborg är deras slarv. Alltså de slarvar något oerhört. Alltså den situationen, jag vet inte vad Isak Pettersson håller på med. Och där jag är nästan inne på att ja, men det där är ett alltså Isak Pettersson är ett stort frågetecken i Elfsborg.
Det är läskigt. Jag vill också nämna det att målvaktspositionen och yttran har ju alltid varit så här. Det har varit styrkan för Elfsborg. Man har alltid varit säker på att, ja men förra säsongen framförallt då, man har alltid varit säker på att målvakten och yttrarna kommer vara vapnet den här matchen. Nu är det nästan lite tvärtom inledningsvis.
Ja, det är bara att kolla på det där 1-0-målet som Örgryte gör. Både Hult och Isak Pettersson är för dåliga i den situationen och det är för enkelt. Hade Valdemarsson springit ut i den där situationen hade han ju kört över, ja men både Hult och Kristoffersson i den situationen och fått undan bollen. Jag vet inte ens varför han ska springa ut egentligen också å andra sidan. Så att stort frågetecken på målvaktspositionen i Elfsborg.
Ja, och Elfsborg i helhet. Förra säsongen fick man ju inte ens se dem i kuppspelet, så man var ju lite fundersam på vilken nivå de håller. Nu får vi ändå ett smakprov på Elfsborg och vi ställer samma fråga, var tar vi dem någonstans?
Nej, det är svårt. Sen präglas ju matchen väldigt mycket av att både Holmén och Henriksson får kliva ut. Och då får ju Baldersson, som var fin i inledningen, får kliva ner på mittbackspositionen. Ibrahim Bahari får kliva ner och ja, hur många gånger har de spelat mittbackspar tillsammans?
Nej, det blir ju rörigt självklart.
Ja, och det är därefter varenda mål Örgryte gör egentligen är ju för passivt försvarsspel. Ja, det var det ju även innan också där med Pettersson och Hult, men det är ju också så här att efter Holmens skada, det är ju då Elfsborg faktiskt växlar upp. Det är inte efter 1-0-målet. Och det är ju där det egentligen resulterar till mål, där Jalal Abdullahi får göra sitt mål. Och då är det 1-1. Nej, och sen därefter gör ju Noah Söderberg på nick återigen 2-1, och då har man vänt matchen. Sen efter det måste Elfsborg punktera matchen, som vi är inne på. De ligger med ledning 2-1 och har mängder med chanser på att göra mål. Så att nej, Elfsborg var tvungna att göra mål på de chanserna. Sen ska de kanske vinna ändå.
Ett intressant scenario för sista omgången innan vi fortsätter kring matchbilden är att skulle det bli kryss mellan Degerfors och Elfsborg, då har faktiskt Örgryte chansen att gå vidare.
Mm. Ja, det är ett par grupper som är så där ändå.
Ja, men skulle de slå Gais med 1-0, då går de vidare med minus 3 i målskillnad.
Ja, och vad blir det i Degerfors Elfsborg då?
Nej, men om det blir kryss i den matchen så kan Örgryte bara gå vidare på vinst.
Ja, okej. Okay.
Och det är inte helt omöjligt, även fast jag inte tror att det kommer bli så, men det hade varit sjukt om faktiskt Örgryte går och spelar sig ur den här gruppen.
Helt ärligt, jag tror inte alls att det är en omöjlighet. Alltså, det ska ju också sägas kring Örgryte att de faktiskt var ganska bra. Styr ju till vissa delar spelet i matchen också. Och de skapar ju sina lägen. Sen, som jag var inne på, att när de väl är i lägena så är ju Elfsborgs försvar väldigt slarviga. Men fortfarande det här med att de kommer till lägena, gör de, alltså i de situationerna så gör Örgryte det väldigt bra.
Det blir en riktigt intressant sista match mot Gais. Derby, man har chans att gå vidare. Man kommer sitta och hålla koll på den andra matchen.
Vet du vad som gör det extra intressant?
Drömscenariet är att vem då har anslutit till Örgryte?
Brorsan Holmberg, Andreas Holmberg.
Men jag tänkte på Tobias Sana som kanske kommer som någon joker.
Ja, nej, jag tänkte på brödrarmatchen. Fidde Holmberg mot Andreas Holmberg.
Ja, det också.
Så att det blir en jäkla krydda. Men ja, och sen spetsa till det med Sana också.
Ja, som har varit i de flesta Göteborgsklubbarna. Alla utom Gais känns det som nu.
Ja, exakt. Nej, så att den matchen, den kommer vara fartfylld. Men jag tänkte säga en sista grej där bara om Örgryte, att fan vad de inte påminner om att de kom från 5-0 i baken mot Degerfors.
Nej, men verkligen.
Jag ser inte de tendenserna överhuvudtaget i Örgryte den här matchen. Eller överhuvudtaget i vissa situationer såklart, men de stod bra.
Nej, men det här svenska cupspelet har ju varit jäkligt skumt. Det har varit många chockresultat och storklubbar har åkt på däng av superettan gäng och det finns inte någon riktigt logisk förklaring.
Nej, och sen också väldigt mycket tränarbyten. Jag tycker det är många klubbar som också har gjort sig av med spelare på viktiga positioner också. Du har ju mängder med, alltså bara målvaktspositionen i de flesta lagen och mittbacksituationerna är många av lagen också. Så det är mycket sånt också, vilket gör att det blir mycket rörigare.
Ja, nej, men Elfsborg tappar en hel stomme och det känns som att man blir straffad av det.
Ja, men du kan ju ta Häcken, du kan ta Hammarby, du kan ta hur många lag som helst som har tappat bärande spelare eller bytt tränare. Det är väldigt rörigt som du är inne på.
Matchen slutar 3-2, Kristoffersson gör 2-2 och ingen mindre än Niklas Bergkrot går och gör avgörande mål.
Ja, den evigt unge, eller hur?
Ja, man får väl säga det så, men han har ju varit med i fotbollsbranschen nu i 16 år.
Ja, jag tror att de sa under matchen att han hade varit med i 17 år.
17 till och med nu.
Ja, på A-lagsnivå i Allsvenskan då.
Ja. Nej, men den här gruppen kommer vara riktigt spännande ända in i sista spark.
Ja, verkligen. Alltså, som vi var inne på, du har det där mötet mellan Gais och Örgryte. Du har brorsorna som möter varandra, Sana kommer in. Du har Degerfors Elfsborg. Du har att Degen slarvar till det slutet mot Gais. Det är så mycket som är kul med den här gruppen.
Ja, nej, verkligen. Vi tar oss vidare till en mindre rolig grupp kanske. Malmö spelade borta mot Luleå. Eller ja, inte i Luleå, men mot Luleå. Och det var inte mycket till match. Här var det alldeles så mycket klassskillnader. Och det var ändå ett ganska B-betonat Malmö FF som man bjuder på. Ett B-betonat Malmö FF är ju faktiskt fortfarande en av Sveriges bästa lag då.
Ja, en skön liten värdemätare man också kan dra här är ju att Malmö spelade väl 1-0 mot, vi slutade 1-0 förra året mot Luleå. I år vinner de med B-betonat Malmö med 8-0. Så jag vet ju inte vad som hänt i Luleå samtidigt, det vet jag inte. Sen bjöd väl Luleå på
fyra
mycket.
Mål kanske.
Ja.
Tre straffsparkar om jag minns rätt. Nu tog inte Malmö vara på alla tre, men ja. Nej, men så här var det. Isak Kiese Thelin, det såg ut som att han mötte juniorlag i boxen. Tahali kunde väl göra lite vad han ville på sin kant, även fast man sparkar ner honom kanske var och varannan sekvens också. Så där var det också lite så här, det var som att man var ute och kollade på en liten femmannaplan när en stor kille möter juniorer, så han kunde dribbla vem som helst. Nanas gjorde precis vad han ville och det var helt ohotat bakåt, så det var ingen match.
Nej, och sen att man trycker in 8 också, vilket gör att det ska väl till väldigt mycket för att både Öster och Varberg ska ta sig om nu i sista omgången också.
Nej, det går ju inte.
Nej, det går ju, de behöver göra, alltså Malmö behöver ju förlora först och främst också.
Nej, vadå, åttan spelade ingen roll, det stod ju fortfarande 9-1 i målskillnad. Malmö ligger plus 10, Varberg ligger plus 1 i målskillnad, så varken åttan, sjuan eller sexan spelade roll, det kommer inte hända någonting där.
Det är om Öster gör liknande siffror mot Luleå, tänker jag, om de gör 10.
Ja, okay.
Jag ja. Menar inte att specifikt att åttan var, alltså det åttonde målet var viktigt, utan att de faktiskt vann med 8-0 istället för 1-0.
Ja, nej, men åttan var ändå lite betydelsefull för det är Stefano Vecchia som gör i sin comeback. Även fast han kanske fick den största bjudningen av alla. Men det är väl alltid kul.
Ja.
Det var väl en framspelning av Luleås målvakt. Så ja, han tog vara på den i alla fall. Och i samband med det här mötet så spelades Varberg mot Öster. Och återigen får jag den här känslan att Öster skulle varit ett allsvenskt lag. Det är stora skillnader på dem. Inledningsvis hade de svårt att greppa i matchen. Tycker Varberg står upp ganska bra ett tag. Men sen smäller det på alltså.
Hur var Kosor den här matchen då? Du skulle följa upp han extra noga.
Ja, alltså det var inte så att man var lika mycket, alltså att man inte hade samma spänning på ögonen. Men han är fantastiskt fin, alltså det är han. Riktig bollfördelare och det är en av lagets motorer faktiskt. Och jag kommer följa nästa också tror jag. Det är lite synd med Svenska Cupen att det är 3 matcher samtidigt. Det ska jag vara ärlig med att säga att jag sitter med 3 skärmar så ibland missar jag saker. Jag försöker verkligen få ner allt i alla matcher, men man missar grejer. Nej, men jag är grymt imponerad av Öster alltså, man går borta mot Malmö, skämmer absolut inte ut sig, bjuder på en intressant match. Det tog lång tid innan Malmö lyckades med något. Och här ställer man sig emot ett allsvenskt lag som åkte ut nu då. Men jag tycker man ska räkna dem som det. Det är väl det laget man ska tävla om en allsvensk plats med i alla fall. Och visar att här är stor skillnad.
Ja, ja, så att vi får väl se om de kanske blir ett allsvensk lag nästa år då.
Mm. Ja, nej, men det just nu känns som att det är mellan Sundsvall, Öster och Degerfors.
Ja, det är väl kanske de tre. Brage kommer nog vara med där uppe, tror jag kanske också. Nu har inte vi superkoll, men vi ger ungefär några värdemätare vad vi tror. Men det ska inte tas som någon expertis, det ska sägas.
Nej, nej, nej. Fan, det är en gammal regel. Det går inte att utse en vinnare i Superettan. De som ser bra ut nu kan ju lika gärna hamna på kval. Så. Den som springer mest vinner.
Ja, exakt. Det är väl nästan så att man ska tippa tabellen och sen ska man vända på den när man väl har gjort det. Det är så det kommer sluta.
Eller sitta och kolla vem som har löpt mest under hela kuppen.
Ja, det är faktiskt en bra grej också. Ja. Nej, så att, det är väl de vi tror på då.
Vi tar oss vidare till ett annat superettanlag som tar en stark 3. Vilka tänker jag på då?
Örebro.
Örebro, ja. De slår Kalmar hemma. Ja, det är många klumpar i de här resultaten alltså.
Ja, för att jag tycker att Kalmar gör en riktigt bra första halvlek. Jag var förvånad att matchen slutas. Alltså om man bara kollar på första halvlek och du ser ingenting från andra halvlek, men du får reda på att Örebro går därifrån med 1-0. Då hade jag blivit grymt förvånad, för att jag tycker att inledningsvis så gör ju Trenchkov vad han vill. Även Lindahl springer runt på den där kanten och kommer runt 9 av 10 gånger, om inte 10 av 10. Och jag tycker de är bra på att kontrollera bollen, veta när de ska gå till attack på målet. Det är väldigt mycket som ser bra ut. Men sen är det 9:an. Alltså också att de måste avsluta. De har mängder med chanser att kunna trycka in 1-0 målet. Men de gör inte det. Och det är väl lite där de blir straffade. För sen i andra halvlek så blir jag ju grymt imponerad av Örebro. För de vände ju på matchen totalt, tycker jag. Börjat ta över den, spela med mer självförtroende och ja, men checkar in sig i matchen totalt. Och är bollförande stora stunder.
Nej, men saknaden av en nia är för tydlig. Det finns ingen tydlig avslutare. Det finns ingen boxspelare. Jag tycker att anfallstrion är så där också. Jag saknar fart. Jag saknar avslutsförmåga. Egentligen är det bara Simon Skrabb jag kan se dra ett avslut här.
Ja, Trenskov skulle ju kunna... Eller jag förstår på vilken nivå du menar. Mm. Men... ja, exakt. Så att Dino Islamovic ska ju komma in. Fick ju hoppa in återigen. Fick inte se överdrivet mycket av det där. Men det är ju bara att jämföra med förra året med Mileta Rajevic. Och sen efter Dennis det blev det ju hymmet, exakt.
Och ja, där, just där nu är ju den frånvaron liksom för stor.
Ja, det tycker jag. Så vi får se om det rättar till sig med Dino Islamovic sen. Mm. Men jag tycker fortfarande också att de ska få in någon som kan vara backup. Så att om han är borta, då tycker jag att de borde ha någon som kan ersätta.
Mm. Och Örebro, målskytt, Jesper Modig. Det var inte Kalle Holmberg den här gången. Det är ett mål som jag tycker att man bjuder lite på. Främst kanske Samuel Brolin som kommer in lite konstigt.
Ja, nej, men i övrigt gör han ju faktiskt en ganska bra match. Mm. Tycker man känner ett lugn kring honom när han står där. Men sen är det som du säger där, vet någon målet. Sen är det också liksom lite svårt att lasta honom för att Kalmar egentligen ska trycka in bollar tidigare och vara tätare bakåt.
Så är det. Men du vet hur det är, vad målvakt. Är det så att du gör en sekvens som kostar matchen, då är det ändå du som står där med rampljuset i ansiktet.
Ja, nej men exakt. Så är ju målvaktspositionen.
En annan grej att lägga till är också att jag är fantastiskt imponerad av Romario, att han är snart 39 år och fortfarande startar på det här mittfältet. Och
han är ju bra. Han är fortfarande.
Han är också en Kalmar-ikon. Alltså. Han kommer ju gå ner i historieböckerna. Alltså.
Ja, det måste han ju absolut göra, för att han håller ju fortfarande hög klass också. Det är inte att man... Han sitter ju, ja men som du var inne, han startar ju. Han sitter ju inte på sidan och liksom hoppar in och ger allt, utan att han erbjuder ett lugn, bra passningsfot. Så att han erbjuder ju inte bara att det är en kämpe som hoppar in och är gammal, om jag är taskig nu mot kanske vissa andra. Men i många av fallen när de är i de åldrarna så är det ofta kämpaglöd och att man är en ikon som gör att man är kvar i klubben. Han erbjuder ju faktiskt grejer på fotbollsplanen.
Ja. Vi går vidare i samma grupp. AIK ställdes mot Gävle på Tele2 Arena. Vad tycker vi?
Inte jätteimponerande ändå. De vinner ju. Men det är ju väldigt mycket på grund av Anton Saletros. Som för övrigt inte kanske gör sin bästa match. Men han har ju den spetskvaliteten i att kunna avgöra matcher på egen hand och i den här formen och oftast med sin fot då.
Ja, det var ju både en och nästan två gånger han sköt i stolpen sen minuter efter. Jag för mig att jag sa det till dig, att fan, det där kan inte Gävle bjuda på så här sent in i matchen, det kommer straffas. Det finns två spelare man inte får... Man får inte orsaka sådana där frisparker, och det är Saletros och det är Besara.
Mm. Nej, verkligen. Och det är det som är avgörandet. Jag tycker att det är en liten oförmåga av AIK att inte driva upp tempot, utan att man hamnar i samma tempo som Gävle. Sen ska jag säga också att jag tycker att Gävle gör det bra. Jag tycker de spelar fint. Och sen är de ju framförallt skickliga på att försvara, tycker jag. De är ganska tunga att komma igenom, men jag tror återigen att det är väldigt mycket på grund av att AIK inte driver upp det här tempot, vilket gör att de böljer över laget så att de får ställas i de här situationerna flera gånger.
Jag tycker så här, jag håller med dig om att de sjunker ner i Gävles tempo. Det är jag tror det är Gävles gameplan från start till slut. Att vi vill få ner tempot, vi vill göra det jobbigt för dem. Och det är dåligt av AIK att inte fånga in det, att sätta tempot själva. Får man bjuda på något till AIK så är det väl att de inte bjuder på så jättemånga chanser bakåt.
Nej, nej, exakt. Men det tycker jag inte de ska göra heller. Med nej, tanke på hur nej. Mycket de sjunker ner i Gävle. Men de vinner ju fortfarande matchen. Och jag har väldigt bra läge nu mot Kalmar som sumpade sin chans. Hade de bara kryssat den så hade det ju räckt med vinst. Nu behöver ju Kalmar vinna.
Det är slarvigt.
Ja, alltså de hade ju lika gärna bara kunnat kryssa den där, så kan de ju, räcker det med vinst. Men nu behöver de vinna med två bollar och AIK kan luta sig tillbaka på krysset. Vilket jag tror de kan gynnas av också. För de tidigare matcherna nu mot Örebro och Gävle så har det varit väldigt mycket att de ska styra och ställa. Nu kan de komma med ett lugn att nu är det Kalmar som behöver jaga. Och jag tror att många av de spelarna, bland annat Ellingsen, kan bli bättre av det, att han får utnyttjas mer av sin defensiva roll utan att som tidigare användas av sina offensiva egenskaper.
Ja, nej, jag tror AIK är jättetrivsamma med sitsen de har. Man kommer utnyttja sin stora backlinje, sina defensiva styrkor, organisationen som de är duktiga på att sätta. Jag ser dem som favorit att gå vidare. Jag har jättesvårt att se faktiskt det här Kalmar som har spelat de här två matcherna skapa tillräckligt med målchanser mot AIK för att vinna med matchen med mer än två bollar.
Hade det räckt med en vinst så tror jag att de absolut löser det, men det, ja, det är svårt nu för dem. Mm. Men jag blir grymt imponerad om de löser det. Mm.
Vi tar oss vidare till mötet mellan två allsvenska lag. Det känns ovanligt att säga det nu. Ja. Mjällby-Västerås. Och det här är en match där Västerås inleder väldigt starkt. Man sätter den höga pressen på Mjällby. Man gör det svårt för dem. Stundtals tar sig Mjällby igenom pressen, men de har det svårt. De har det svårt.
Ja, Västerås man-man är ju riktigt bra.
De är jätteduktiga på att sätta den här höga pressen och vinna 50-50 bollar. Det ser de riktigt starka ut. Och, ja, de kommer göra det svårt för motståndarna. Nej, men runda slänger. Matchminut 25 så drar ju mittbacken Frank.
Har du lärt dig efternamnet?
För fan, hur var det man sa det? Jag lyssnade ju på det.
Vi har försökt lyssna på det flera gånger för att lära oss, men det är omöjligt.
Nej, men mittbacken Fredrik i alla fall drar på sig rött kort. Och det är en sån här, inte 50-50-duell, det är en jäkligt klantig duell att gå in med foten så pass högt som man gör. Och det är väl såna grejer man kommer ta kostnad på med en sån här fysisk stark och närkampsvillig mittback. Det är ju sådana här bekostnader man åker på då. Istället för att han tar tre steg med anfallaren så väljer han att chansbryta.
39:e minuten var det.
Jaha, var det så sent? Ja. Nej, men han sparkar väl mer eller mindre Herman Johansson i ansiktet. Och det blev direkt rött kort och hela gameplanen blir nästan rubbad av det.
Ja, som vi var inne på där med mamman pressen och att Västerås är jäkligt bra på det. Det blir ju väldigt svårt att bedriva den typen av fotboll som Västerås vill bedriva med 10 man.
Mm. Min stora fråga var hur Mjällby skulle ställa sig kring den här uppgiften. För jag minns när Mjällby fick spela med en man mer mot Värnamo förra säsongen. Man blev nästan sämre i den matchen. Så jag har varit lite så här, ja, kommer Mjällby ställa om? Kommer de ändra på sin taktik? Jag vet inte, jag var lite fundersam, men de gjorde det bra.
Ja, nej, jag håller med. Det var kul att du tog upp den matchen faktiskt, för det är en bra fråga, för att de hade det så tufft just den matchen. Mm. Nej, men det ger ju ett roligt slut till den här gruppen också. Som vi var inne på, det är många grupper som har det lite ovisst vilka som ska gå vidare. Det är många, det finns ju såklart en del grupper som har självklara lag som går vidare, men det är många ödesmatcher. Och det är jäkligt kul.
Jag vill hylla nyförvärvet Niklas Röjkär heter han, va?
Mm.
Jag tycker han ser spännande ut. Bollskicklig. Han ser väldigt lurig ut och jag tror att han kommer komma in i det här jävligt bra. Så ja, han är någon att hålla koll på. Spelskicklig, kreativ. Det är lite det de har saknat på sitt mittfält. Man har ju Jagne som jag tror kommer explodera i år. Det tror jag. Sen har man ju trotjänaren Jesper Gustafsson som är en fin passningsspelare och en riktig mittfältskämpe. Man hade ju Leo Valta förra året som var den här utropstecknet på mittfältet som gjorde lite skillnad och bidrog med poäng. Jag tror det här är en jättebra ersättare.
Och det var vi inne på i något avsnitt, jag kommer inte ihåg när det var. Men just kring att de tappar Leo Valta och att det är det de behöver få in är ju en kreativ spelare. Så att om de kan få ut det så tycker jag att de har väldigt mycket i den här truppen. De har Manne som är oerhört snabb och bra. Mm. Alltså Jakob Bergström är tillbaka. Silas kommer komma tillbaka från sin skada också. Så det är en fin trupp de besitter och inte tappat alls många.
Nej, men precis det som du säger. Man sitter ju på lite Mr. X där med Silas. Om han kommer tillbaka i närheten av det han höll på med innan skadan så är det jättebra. För det jag tycker man saknar är den här tydliga målskytten. Men den här säkra sju bollar i nät på en säsong. För visst har man Herman Johansson och Adam Ståhl som ångar fram längs kanterna. Jag gillar verkligen dem. Det är fysiskt, det är stort och det är kaxigt på kanterna. Mittfältet ser bra ut. Försvaret är säkert, det är tryggt, det är tufft att möta. Men det är det där sista spetsen som saknas. Så får man till med Silas igen så blir ja, en trygg nionde plats.
Ja, och återigen fin backlinje också. Alltså Tom Pettersson fortsatt kvar. Wikström har man fått in. Rösle kvar från förra året. Gjorde också en bra säsong förra året.
Yes, och ur Västerås synvinkel så det blir ju tufft att vara en man mindre. Man gör det jäkligt bra. Och det blir så, det blir jättetufft. Marcus Linde är återigen en av planens jättar. Helt fantastiskt hur nyttig han är som spelare. Det är en sån här kille som gör det här tysta jobbet. Han slår sällan bort en passning. Alltså även fast det är kritiska lägen ibland så slår han bara bort den på ett. Högsta klass ibland i allsvensk måttmätt. Och nej, men han är också en av de här nyckelspelarna i det här höga presset. Som vinner mycket bollar. Väldigt ofta högt på plan också. Så jag är jäkligt imponerad av honom.
Ja, jävla fina spelare faktiskt.
Den här matchen, den här gruppen kommer ju också avgöras på sista spark. Det skulle ju lika gärna kunna bli i Västerås om man tar en stor seger mot, nu måste jag testa,
Sundsvall.
Om man tar en stor seger mot Sundsvall så kan man ju gå vidare vid ett kryss eller om Hammarby skulle vinna till och med. Nej, ja. Hur fan blir det? Jo, alltså. om Hammarby vinner, säg att Hammarby vinner med någon boll så kan ju faktiskt Västerås gå vidare på en stor vinst.
Ja, exakt.
Så och sen, det här blir också jättespännande alltså.
Ja, ja, alltså räcker med kryss för Mjällby eller vinna också där så går de vidare. Ja. Så att, ja. Jag är oviss.
Yes, en match som kom lite i kläm med de andra. Här satt jag med tre skärmar och hade inte en fjärde tillgänglig, varken för huvudets skull eller skärmmässigt, det tog slut där, var Halmstad och Trelleborg som slutar 1-1. Tycker det är ett svagt resultat för Halmstads del om man ska ta sig vidare i gruppen. Men det kommer avgöras återigen på sista spark mot Värnamo.
Ja, precis. Och här är ju skillnaden om vi jämför med Kalmar är att de faktiskt kryssar, vilket gör att de bara behöver vinna mot Värnamo. Vilket gör att det i alla fall är någorlunda lättare än att de behöver göra ett visst antal mål. Nej, jag tycker att det borde Halmstad göra bättre på förhand mot Trelleborg att vinna.
Nej, men en liten notering är ju att Tim Rönning sitter på bänken.
Ja, och han gör ju en jäkla fin match mot Helsingborg senast. Jag vet inte om de gör att de vill få in Erlandsson där och testa honom. För att som du säger, han sitter ju på bänken. Han är ju inte skadad och han är inte avstängt. Så att, det är nog bara att bara för att slänga in honom och få honom att spela match.
Ja, för jag har svårt att se att Tim Rönning går till Halmstad för att sätta sig på bänken.
Ja, nej. Så, nej, men det tror jag inte är någon fara med tanke på hur bra han var senast.
Ja. Nej, men jag är... Jag inför Allsvenskan så är jag lite orolig för Halmstad.
Jag är jätteorolig för dem faktiskt. De får motbevisa oss mot matchen mot Värnamo här nu. Och få se om de... För då möter de ett faktiskt allsvensk lag. Nu har de ju mött Superettan-lag tidigare. Och det har ju varit lite så här. De släpper ändå in 2 mot Halmstad. Eller vad säger jag, mot Helsingborg. Och sen nu kryssar de mot Trelleborg. Och då får vi ju se hur de ställer sig mot ett allsvensk lag nästa match. För att se ungefär vart de ligger.
Mm. Ja, men exakt. Vidare i samma grupp är just Helsingborg och Värnamo. Och först och främst vill jag bara säga att en sån här match ska inte ha en sån här hemsk tv-vinkel. Jag tycker det är förfärligt, på riktigt. Det blir svårt att kolla på matchen. Man får bara en dålig inställning. Det blir lite för amatörmässigt. Alltså jag tycker våra matcher i Division 7 borde ha samma tv-sändningar som den här har.
Ja, men det är likt Mjällby också, tycker jag. Det blir väldigt svårt att hålla fokus nästan. Det är så här svårt att se mönster och bara så här... Ja, men onaturligt för ögonen att kolla från den vinkeln.
Bedöma offside och se matchen i helhet. Jag tycker det är förfärligt.
Ja, nej, men jag håller med. Och ska allsvenskan... Sen kanske det finns någon anledning till att de här klubbarna har så. Det vet jag inte. Men om allsvenskan ska...
Det är ju för att man spelar på lite konstiga arenor och så. Men tycker du inte att TV4 borde ha ekonomin för att ställa upp en liten stålställning och höja kameran?
Jo, ja, absolut. Det tycker jag. För att det här är ju också en grej som jag tycker att man ska fokusera lite mer på. Tänk dig att det här, var ska in i det här liksom? Hur fan ska du som domare kunna bedöma en offside till exempel från den här vinkeln? För det jag antar väl att det är de här typen av kameravinklar de kommer använda. Sen om man inför var blir det säkert fler och så, men fortfarande det, ja, jag tycker det finns större problem än var. Nu ska vi inte hamna där, men
Ja, herregud. Det här för mig är som att hälla salt i ögonen på riktigt. Här vill jag kolla på hur Värnamo ser ut. Ser spelet likadant ut som förra året? Finns det något att lägga märke till? Alltså, jag kan ju knappt se vem som är på bortre kant. Det är så svårt. Jag blir riktigt arg faktiskt.
Ja, nej, jag håller med. Allsvenskan måste bli, eller allsvenskan, svensk fotboll rättare sagt, måste bli mer proffsigare.
Tycker det ska ställas större krav också på de som sänder de här matcherna.
100%.
Måste kunna se bort i kant i alla fall. Men något jag hann se och kunde se tydligt är vilket fantastiskt mål Värnamo gör. Det är väl den största grejen att ta med sig. Det är faktiskt så att den slås från ena kanten. Nu kommer jag inte ihåg vem det var som slog det inlägget. Försöker komma på vem det är. Det är någon i alla fall på höger sida som slår bollen till andra sidan av straffområdet. Till Gustav Engvall. Som slår den på ett in på, mot straffpunkten. Jättesnyggt. Där Bilalovic står och trycker in 1-0. Det var verkligen så här klapp, klapp.
Ja, nej, men Värnamo måste jag ändå säga imponerar. Och det här är liksom inte bara på grund av att de vinner matcherna. Jag tycker att mycket sitter kvar i deras kvaliteter. Jag jämför lite snabbt här kanske med Häcken. Men där är det liksom, det är osynkat, det är lite rörigt. Det är som att tränaren inte har fått till sitt. Men Värnamo är fortfarande Värnamo. Att de gör sina grejer fortfarande och allt sitter ihop och flyter på. Och de ser starka ut. Så att de imponerar på mig att de kan göra så.
Ingen John Bosco på plan, så det blir bara 1-0. Det hade blivit 2-0 om han var från start, det vet vi.
Ja, det vet vi.
Men nu blev det bara 1-0. Men jag tror man kommer springa in en gruppvinst nästa match. Svårt att se att de ska tappa mot, eller inte ens tappa, förlora mot Halmstad.
Nej, men som jag sa, det är svårt. Man har inte riktigt fått en värdemätare på Halmstad. Det är ju klart att det är fördel Värnamo med tanke på, som jag sa innan, med deras, hur de fortfarande ser ut. Och Halmstad är väl inte riktigt där, men man vet ju aldrig. Alltså, Halmstad kan väl vinna en sån här match med 1-0 och så går de vidare istället. 75-25 skulle jag säga för.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Del till Värnamo i den här.
Ja, det är ändå ganska så klara siffror.
Ja, det tycker jag. Men 25% chans ändå.
Ja, så är det. Vi går till nästa grupp och inleder med Göteborg-Skövde. Jag tycker att första 20 gör Göteborg en ganska bra insats. Man sätter press på Skövde, som försöker att spela igenom sig situationer, men har svårt. Man står högt i Göteborg, vinner bollar ganska högt och bidrar med ganska mycket bra kombinationsspel. Då tänker jag framförallt på de här offensiva spelarna. Mukkoli är väl främst den första jag tänker på. Han visar väl att han är den bästa spelaren i det här laget. Men han blir bjuden på ett friläge och bränner det. Där ska det vara 1-0. Saknar lite skärpa. Sen får han en frispark som han drar i ribban. Målchanser finns kring Mukkoli. Det är inte orolig. Det kommer landa poäng där hos den killen. Däremot har jag lite så här funderingar kring Oskar Pettersson.
Ja, jag med. Jag håller med dig. Känns inte lika självklar. Som han gjorde i BP. Det var lite som att han tog över där mer. Nu är det väl, jag ska inte säga att han springer och gömmer sig, men lite att han hamnar utanför.
Han spelar väl inte heller på den kanten han gör nu som i BP, va?
Nej, han spelade ute till höger i BP.
Ja.
Sen har han ju matcher ihåg ute till vänster också i och för sig.
Jo, men jag kommer ihåg när vi summerade Allsvenskan. Fabbe la in en väldigt bra grej där att Oskar Petterssons styrka är ju hans skott och att slunga in inlägg. Alltså verkligen bomba in inlägg. Det blir ju inte lika mycket så på vänsterkanten. Här blir det ju någon sorts roll att han ska vika in och avsluta. Vilket inte är en nackdel, men han har inte fått till det än.
Nej, men det tycker jag ändå att man ska kunna sätta honom i de lägena från en vänsterkant också. Lite mer centralt. Som jag sa, han hamnar lite utanför. Så, ja men, han var väl också inne på det. Hamnar närmare mål gällande honom. Och det tycker jag också fortsatt att det är väl lite det han behöver hitta i Göteborg nu. Jag ska bara säga det att vi dömer ju fortfarande inte ut honom. Men ett litet frågetecken, för att jag trodde att han skulle komma in och ta över mer än vad han har gjort.
Saknas en tydlig nia här också tycker jag. Återigen, återkommande mönster bland många lag. Ja, det är väl någon som saknas, va?
Ja, precis. Det är ju Skällerup.
Ja. det varit ganska tydligt tycker jag. Man söker mycket väggspel och kombinationer som jag är inne på, men det finns ingen tydlig spelare att spela in på i box och så. Här är ju också så här, återigen kliar mig i huvudet varför Göteborg inte gick för hymmet i förra fönstret.
Ja, nej, jag håller med dig.
Ja. Han hade varit perfekt i det här laget, men jag är glad att det inte slutade så, så är det ju.
Ja, nej, vi får ju se också hur det blir när han kommer tillbaka, om man kanske kan sätta Mucholli och Oskar Pettersson i de lägena. Eller om det är så att Kjellerup kanske blir den anfallaren som ska göra alla målen. Det får vi väl vänta och se lite mer innan vi får klarhet på det. Men vi får ju se hur det landar när han är tillbaka i startelvan.
Någon som fick nätet att prassla och var lite gubben i lådan, det var ju ändå Gustav Norlin. Och jag tycker verkligen han är en sån spelare, lite gubben i lådan. Man vet aldrig vad han är. Man vet aldrig vilket spelhumör han är på. Om han kommer vara bra eller skit. Jag tycker det är jättesvårt med honom.
Ja, jag tycker väl främst att han är bäst som inhoppare. Men när han väl får starta så tar han inte riktigt chanserna.
Mm. Men han fick avgöra den här matchen. Det blev sent in på matchen. Hade han inte gjort det så hade man inte kunnat gå vid. Jo, det hade man, absolut. Men man sätter Göteborg i så pass mycket bättre läge nu.
Ja, sen hade man ju behövt vinna med extremt mycket mål också.
Exakt.
Så att nej, det är oerhört viktigt. Vitalt, faktiskt.
Ja.
Det hade ju blivit kryss. Det hade ju räckt med vinsten då, i och för sig. Ja. Jag tänkte ifall de hade förlorat. Men hade de kryssat, ja, så hade de räckt med vinsten.
Precis. Men också en väldigt viktig grej att ta upp är Gustav Svenssons mustasch. Såg du det?
Nej, jag missade det.
Helvete vilken stil han har gått för. Det saknas bara en HD-motorcykel och en läderjacka så är vi hemma med honom där.
Okay.
Alltså, det var en bra musche. Det är som att han vill ta över Stensons roll nu, tror jag.
Okej. Det kanske är något vidskepigt där.
Ja, nej, men det satt bra på honom. Det var bara en grej jag ville ta upp.
Okej.
Okay. Det var lite kul när jag såg den. Ja, det måste du nästan göra om den är kvar. Och Skövde, ja... Man åker ju inte ut och skäms direkt. Jag tycker man gör två bra insatser. Den här var faktiskt bättre än matchen mot Djurgården.
Ja, det håller jag med om. Sen tycker jag väl att Göteborg saknar väl lite självklarhet så som Djurgården har. För att där har du väldigt mycket bra som sker. Nu är det mycket upp till Mucholli vad han gör på fotbollsplanen. Mm. Och där har väl Djurgården lite fler vapen.
Ja. Nej, men Skövde, jag tycker Sargon och Abraham gör alltså väldigt bra båda matcherna. Saknar väl lite fart och fläkt, men han tar ett stort ansvar för det här laget och det är ju svårt för den här klubben att göra något i den här gruppen. Också otroligt chockad att Elias Lindell inte åker ur den här matchen.
Ja, nej, men det skulle han ju absolut göra.
Han saxar ju någon rätt rejält först och sen någon minut efter det kapar han en till och sen munhugger han direkt med en spelare efter det. Så det var så här, hur är han kvar på plan? Kanske det tydligaste röda kortet. Det var tydligare rött än Trelleborg där mot Värnamo förra omgången.
Verkligen.
Yes, men det blir en sista avgörande match mot Djurgården som mötte Nordic United. Och utan att vara för partisk, man städar av den här matchen. Och stora rubriken i den här matchen är väl Lukas Bergvall.
Haris Radetinac skulle jag säga.
Ja, jo, det är väl under rubriken då. Men han förtjänar faktiskt också egna rubriker, så är det ju.
Ja, nej, men jag tycker att man kände när Djurgården stoppar in två snabba, så var det så här, ja men nu blir väl den här matchen avrullad och nu är det liksom klart. Men det var ju, allting hände ju efter det. Det var ju liksom inte där matchen började, utan matchen började ju när Lukas Bergvall stoppar in den till hymmet med den där assisten.
Ja, det är fantastiskt, alltså framspelning. Jag kunde inte låta bli att sätta mig och skriva om den. Alltså den där speluppfattningen sitter inte många på i Allsvenskan.
Nej, jag tycker den är snyggare målet. Jag, den assisten tycker jag är, den är helt sjuk faktiskt.
Jag har ju nästan vill hålla med om det, men samtidigt är det svårt att ta bort det där solomålet också från halvplan. Eller från egen plan halva till och med.
Mm.
Återigen, få spelare jag kan se göra det där.
Ja, nej, med assisten och målet.
Ja, men alltså, nämn någon som kan driva från halvplan. Jag visste att det skulle bli mycket snack om den här sekvensen. Att det är mot ett Division 1-lag och allt vad det är. Såg också bra motargument från Jesper Hoffman i Fotbollsmorgon. Jättebra faktiskt att en sån kille går emot som ändå håller på en antagonist. Det blir ganska tydligt att, men hallå, säg en annan spelare som kan göra det här.
Nej, exakt. Och det är också en grej med att man kan ju absolut se någon spelare göra den grejen, men då är det liksom en engångsgrej, utan att det här kan man ju se Bergvall göra fler gånger. Så att, nej, det är ju en jäkla supertalang, och jag var inne på det i förra matchen också, att man blir så imponerad av att han har gått igenom den här vintern men ändå ser självklar ut. Jag vet inte om det landar i att det kanske är skönt för han att det är klart. För jag tänker den där hösten, det var ju inte världens bästa stämning i gruppen. Han kanske ska bort i vinter. Man visste ju inte om han skulle stanna den här hösten. Eller om han skulle utomlands redan då. Vad skulle han gå för och vart ska jag någonstans? Jag tror att det kan vara skönt för honom att liksom ha allt utrett. Så att han kan faktiskt... Det är klart att han fokuserar på fotbollen under hösten också. Men det blir någonting... det känns som att han har en annan trygghet i det. Eller jag tror att det kan bero på det.
Mm. Nej, men det är bra att du tar upp hösten också. För det känns lite så här... Äntligen får man som djurgårdare gå lite rakryggad. De här två senaste matcherna har verkligen varit en... Man kan pusta ut lite. Spelet ser bra ut. Det är positivitet kring laget. Och som om det här inte vore nog så landar det två nya spelare också som jag tror kommer göra stor skillnad.
Ja, nej. Total omvändning i både gruppen och i supporterled skulle jag säga. Vad man ser utifrån då. Det blir en spännande match mot Göteborg som jag tror att Djurgården har fördel i. Eller som jag tycker
det,
att
det är det som är så sjukt. Det här kan ju vända så snabbt. Skulle man åka på en 2-0-torsk hemma mot Göteborg så kan det bli jävligt tråkigt helt plötsligt.
Ja, nej. Så är det väl.
Men jag har faktiskt svårt att se att Djurgården inte går vinnande ur den här matchen på Tele2 Arena. Med ett mittbackspar som ser helt gudomliga ut. Alltså de... passar verkligen varandra jättebra. Man har en Samuel Dahl som är tillbaka på samma nivå. Lidsholm som kanske är Djurgårdens bästa spelare tillsammans med Rasmus Schiller och Bergvall på det där inne i mittfältet. Och sen har du Hymmet och Bergvall som har... De har någon connection som är utöver det vanliga, tycker jag. Alltså de hittar verkligen varandra bra. Den stora frågan är ju högerkanten inför Göteborg-matchen. Och ja... Jag har svårt att se att de går och förlorar den här matchen.
Mm. Jag håller med också. Det är bara att kolla på historien. Hur det har sett ut tidigare. Väldigt stark seger av Djurgården. Utöver att de vinner med 5-0. Utan att det är Bergvall som gör mål. Hymmet får göra mål. Det är mycket spel som sitter och... Man tar till och med på sig ett rött kort och en utespelare ställer sig i mål.
Ja, den kan vi faktiskt... Den får vi inte glömma att nämna. Nej. Det är ju så att Malcolm missbedömer en studs. Tycker inte vi ska göra för mycket av det. Vi vet hur målvaktsspelet är. Och jag var inne på det tidigare då att ett misstag så är hela matchen bränd. Men det här är inte den sista gången en målvakt går ut och missbedömer en studs. Och... ta på sig ett rött kort så som han gör. Det är synd, för han har verkligen varit fläckfri i Djurgårdsträden annars.
Ja, man väntade ju bara på att de skulle starta. Och då ställer sig Haris Radetinac i mål.
Ja, man får nästan tacka Malcolm för den här upplevelsen.
Ja, eller hur? Det är typ där det får landa. Ja, det var sjukt syn faktiskt.
Och som om det inte vore nog så är det Sebastian Rajalax som tar den här frisparken mot Haris också.
Ja, just det.
Och vad är det för frispark? Han måste nästan ha gjort det med flit, eller?
Typ helt ärligt, för den går så långt över att det inte ens är möjligt.
Nej, men alltså, lobbade han eller chippade han eller vad fan var det som hände?
Jag har ingen aning.
Om vi minns tillbaka till Rajalax och storhetstider så hade han ändå en bra doja, och det förväntar jag mig att det ligger kvar. Men det där var inte ett skott som han brukar bjuda på.
Nej, den... Han har tappat rätt mycket, måste jag säga.
Han har tappat, ja, men jo, uppenbarligen, för han sitter på bänken i Nordic.
Ja, det är en karriärsomvändning, det får man ju påstå.
Ja, nej, men får man lyfta något från Nordic så är det häftigt att det faktiskt är en 15-åring på ena kanten.
Ja, häftigt att han får starta återigen. Men ja, det var väl inte mycket mer än så.
Nej, men han gjorde det ganska, alltså han gjorde det inte jättelätt för Piotr Johansson.
Nej, jag menar liksom generellt för Nordic över det här resultatet i övrigt.
Ja, Svedi tycker jag också ser bra ut. Alltså, det var ju den matchen mot Felix Vav, var det så här, antingen kommer han förbi eller så tar det tvärstopp. Det var ganska underhållande.
Mm.
Ja, nej, men vi tackar för... ett visat intresse och att ni ändå försökte ställa till mot Göteborg. Det var ju nära.
Ja, hoppas vi inte får se dem mer faktiskt, tycker jag.
Nej, det säger vi av olika anledningar.
Jajamän.
Nästa match på tur är Brage mot Sirius som slutar 0-0. Det var tyvärr ingen Stensson-duell. Inte på plan, men lagen ställs mot varandra. Och du har ju varit imponerad av Brage, och det är väl ett bra resultat.
Ja, de är väldigt tunga. Ska sägas att jag tycker att Sirius gör en svag och en blek första halvlek. Jag tycker att de har väldigt tufft offensivt, och det är inte många spelare som sticker ut. Återigen med spelartapp, så det är många och det är nykomponerat, men det saknas lite självklarhet, och som jag var inne på så gör ju fortfarande Brage en bra match. De får ju visserligen straff för Sirius i minut 58 när Hajer bränner. Och det var lite kul där, för att i förra matchen mot Norrköping så räddade ju Froding straff. Nu hade ju Brage bytt målvakt också, och då fick Bernardini stå istället, och då räddade han också straff. Så det blir en intressant målvaktsduell mellan de två. Ja, och vem som ska stå. Så att, stark inledning av båda deras målvakter. Och där ska vi också säga att vi tog aldrig upp det, men Tryssasons röda kort där också. Det blir förlängt nu. Vi nämnde inte det förra veckan heller om det röda.
Ja,
men,
just det.
Nu blir det förlängt också. Så att, men vi kommer in på den matchen lite senare. Så tar vi det där. Men... Brage hade nästan kunnat komma ifrån med poäng också, för att det var några gånger de checkade in sig i matchen och tog över totalt, och de hade ett läge från Isunte Moa som jag tyckte var ganska fin när han fick hoppa in, och han skjuter den över, så de hade ju nästan kunnat vinna den matchen. Men nu blir det 0-0 och det blir ju viktigt för dem, för de står på samma läge som Norrköping. Visserligen har Norrköping 2 poäng mer, så de, eller 2 mål mer i målskillnad. Så krysset räcker för dem. Men Sirius har hemmaplan.
Hoppas på att lite mer tongivande spelare kommer in i Sirius 11. Och att man... men de behöver verkligen det. Det är lite för många borta just nu.
Ja, och då får vi se där, som vi var inne med i Sille avsnittet där, om Salic får bli den där.
Ja, det vore kul.
Ja, faktiskt. Alltså, rekordsumma. Så att han borde ju vara någonting som ska vara avgörande om man värvar in en anfallare för den skillnad. Pengen. Ja, precis. Nej, så att väldigt blek match av Sirius samtidigt som att Braga faktiskt står upp väldigt bra och är tunga. Och får bra läge när de väl kommer till dem också. Och sen måste jag säga, Daniel Stensons brorsa, riktigt, ja, jag vet inte om jag kan benämna honom som Daniel Stensons brorsa egentligen, men Jakob Stensson, han är en kopia av sin tvilling. Alltså de spelar exakt likadant. Så att det var nästan på gränsen att man kunde ha stoppat in Danne i den tröjan om man hade trott att det var Jakob som spelade.
Det var kanske det de hade gjort då.
Ja, men nästan. Jag trodde nästan det när jag kollade på honom. De är oerhört lika, tycker jag.
Just och jag önskar att båda var på plan samtidigt. Det hade varit coola scener.
Ja, det hade varit kul, för han var riktigt... han var en gnugg... Alltså, han var ju... Och hög på allt och alla. Och så här känslofylld i hur han spelade. Så att, det hade varit en rolig duell. Så att, jag håller med i att synd att han inte spelar samtidigt.
Vi hoppas verkligen på att han kommer tillbaka snabbt som tusan, för det behöver Sirius.
Verkligen.
Norrköping Utsikten spelade också. Det vart väl inte så mycket till match där. Slutresultat 4-0.
Ja, alltså generellt sett så var ju Utsikten väldigt dålig. Men jag måste säga ändå att jag är imponerad av att... Dels att Norrköping saknar väldigt många spelare. De saknar Lushako, de saknar Trejstason, de saknar Jesper Ceesay, Ortmark, Hög Jansson, Sesuban Kambo. Så det är ju imponerande att de kan göra en så pass bra prestation. För jag tycker att de är ganska rappa. Jag är imponerad av Shabanis självförtroende. Jag tycker att Max Watson han är bra. Och det var... Man kände sig att det var många som ville visa upp sig och man kände lite mer positivitet och mer energifyllt lag. Inte mycket så här, man kollar runt, vad gör han? Det var riktigt bra. Och återigen, jag är imponerad av Shabanis självförtroende också. Jag tycker att han spelar med en självklarhet som... Ja, nu får ju inte han målet på det andra, på 2-0-målet då. Men att ta skott så där utifrån, alltså det var mycket som var positivt trots att Utsikten var generellt väldigt dålig. Och så var det kul att få se Ture Sandberg också, för det är en uppsnackad talang. Lite lik, spelade defensiv mittfältare, lite lik de här nya typerna, men typ Bergvall, liksom det här ryckiga, bolltrygg, spela bollen vidare.
Bra första steg.
Bra första steg, precis. Så att han kan nog bli bra i framtiden. Inte världens bästa insats, men det var kul att se de kvaliteterna han har. Och sen måste han ju fimpa det där röda håret. Det var oerhört
det där var då?
Röda håret. Han hade ju färgat det. Det var ju nästan rosa. Och ja, färgen hade ju nästan gått ut, så han hade ju en brun hårbotten också. Så att, nej, det såg lite märkligt ut, men det är väl ändå kul att han har lite självförtroende och gör en sån grej då.
Det är nya Jonathan Levi alltså.
Ja, men nästan. Ja, men typ så.
Ja. Lite fundersam över Amadeus sits i Norrköping.
Ja, bänk återigen.
Ja, precis.
Tar ju ändå ett steg upp, men man tänkte väl ändå att han skulle få spela bredvid. Ja, nu när de väver in Max Watson så tänker man väl att han skulle spela bredvid honom. Men jag tycker Anton Eriksson också. Alltså, det är väl lite det, alltså, det är lite det som är grejen med de tre, att de är nästan lika bra. Så att ja, det är lite knivig sits för Sögaard, för att jag tycker ändå att det håller med Eriksson och Watson. Och jag vet inte, jag är svårt att se att Sögaard kommer in och triumfar någon av de två. Att han är så jäkla mycket bättre än vad de är. Jag tycker alla de tre är ungefär lika bra.
Då är det bara måndagsmatcherna kvar. Och jag tycker vi börjar med den vi har minst koll på. Och det är Brommapojkarna Östersund. Björk Ander gör mål igen.
Ja, på hörna. Tycker generellt att BP är bättre i den här matchen. Skapar mer lägen och ska göra fler mål. Så att det är ju det bättre laget. Tycker att de måste sluta slarva lite i... Det var någon läge där Vasic kunde spela den fram, men den är lite för lång som målvakten får plocka den. Då rättar de till det där, alltså kommer de... Ja, det måste de fixa, helt enkelt.
Och vet du hur de gör det?
Berätta.
De plockar in Iran Dust som ett offensivt vapen. Här snackar vi allsvensk kvalitet när han var här sist i alla fall, och jag tycker det är jättespännande. Hade inte klagat om han hamnade i mitt lag. Så säger jag bara.
Nej. Så att BP. Jag har dem översträckat fortfarande. Jag tycker deras
tydligt klubb över.
Är bättre än nästan i år än förra året.
Ja, absolut. Ja, nej, men jättespännande värvning. Och det är svårt. På förhand trodde man ju aldrig att BP skulle kunna landa en sån här kille. De har ju varit och ryckt i namn som har varit över BP:s förmåga i ens tycke. De visade intresse hos Albin Ekdal om Djurgården inte skulle ha honom. De är och visar intresse på Paulus Abraham och plocka in Iran Dust. Det är spännande tider framöver. Sen att de kanske inte är fläckfria på andra sidor, så ja.
Det ska bli riktigt spännande att se dem i år faktiskt.
Ja, verkligen. Jag tycker vi avslutar med Hammarby, så vi kör Landskrona-Häcken. Och jag är lite orolig om jag ska vara ärlig. Jag tror faktiskt BP kan gå och vinna mot Häcken om de spelar som de gjorde den här matchen. Man ser stundtals ointresserad ut. Man har svårt att få ihop spelet överhuvudtaget. Stundtals ganska dåligt ut.
Ja, väldigt osynkat också. Kanske inte så konstigt med Samuel Gustafsson och tränaren såklart. Det känns som man kör det argumentet nästan varje gång man pratar om Häcken. Men det är väl ett faktum fortfarande. Sen har de ju Lajoni som inte är med. De har Chilufya som inte är med. De har Enosa som ska komma in. Kanske blir en avgörande faktorn mot matchen, i matchen mot BP. Det får vi se. Men ja, rörigt.
Ja, man saknar ju även Simon Gustafsson och Jakob Laursen och Fridriksson. Så det är väl det man kan ha som motargument, att det saknas en hel del spelare. Men det känns som att man har gått ifrån grunderna från Per-Mathias Högmo lite väl mycket. Jag vet att man sa tydligt att vi ska inte gå ifrån det alldeles för mycket. Men på något sätt känns det som att det är precis det man har gjort. Och det har blivit något mellanting, som att spelarna antingen är ointresserade eller bara förvirrade. Sen undrar jag faktiskt hur man resonerar kring att släppa in tre baklänges mål på exakt samma sätt varje gång. Det är en diagonaler från ena kanten till andra, bakom ytterback och mittback. Och det, nu tror jag att alla tre gångerna är på högerkanten där Simon Sandberg spelar. Så ja, för enkla baklänges mål. Alldeles för enkla. Sen får man ju väl förlåta Simon Sandberg på hans misstag med att han gör ett otroligt mål. Verkligen en fin träff. Men jag tycker fortfarande att det defensiva spelet värderar över det han faktiskt lyckas med framåt. Sen är det kul att Julius Lindberg gör mål, men nu var inte det världens bedrift heller. Det var på en retur från ett stolpskott. Anfallsspelet ser ingen vidare ut. Mittfältet ser oklart ut. Rygaard har en väldigt tuff match mentalt. Han var väldigt irriterad. Dra på sig onödigt gult kort och sparka efter slängar. Det osar inte positivt kring BK Häcken, och det kommer bli tufft för dem mot BP som kommer som en stor våg emot dem.
Sitter ihop väldigt bra kollektivt, gör BP också.
Ja.
Så det blir liksom två poler som möts här.
Verkligen. Sen ska man inte ta ifrån Landskrona heller. Väldigt många fina aktioner från vissa spelare. Adam Egnell spelar fram första målet, sen gör han ett väldigt snyggt själv. Och, nej, men det är många väldigt fina insatser från de här killarna. Jag tycker också så här, Rahmani tycker jag fortfarande är jätteduktig försvarsspelare. Så de har varit ganska duktiga, även fast man åkte på en tung torsk mot BP inledningsvis. Så man reser sig här.
Ja, du gillade han Rahmani redan förra veckan. Du var specifikt inne på honom också, så det är väl kul att han får göra en fin insats återigen.
Ja, men defensivt håller han väldigt bra nivå. Och jag vet inte, man har ju lagt de här resonemangerna kring Häcken förut, att det syns när de vill spela fotboll och det syns när de har en off day. Jag tycker det är det laget i Allsvenskan det syns mest på, när man kanske inte riktigt är där.
Ja, nej, jag håller helt med. Vet inte vad det beror på egentligen, för det är konstigt att det, med ny tränare, med nya spelare, att det fortfarande kan vara en sån här off day. Det känns som att det borde försvinna. För det var väl inte så konstigt på så sätt förra året att det var såna dagar när de hade sitt Europaspel och sådär, och de var ändå med i ligan och låg topp tre, så det var så. Men nu, det är en viktig match liksom.
Det enda jag kan säga emot där är väl att man har en Europaplats redan. Men jag tycker det är, om det är en sån inställning på spelarna, då tycker jag att det är underbetyg på samtliga. För det är fortfarande en svenska cupmedalj vi håller på att kriga kring. Det är jättebetydelsefullt för en sån här förening. Det ska inte vara en anledning.
Nej, det ska det absolut inte vara. Så att, jag vet inte riktigt vad det beror på.
Vilka tror du går vidare då?
BP. Det
sa du innan. Ja. Det gjorde du faktiskt. Jag tror att Häcken tar en revansch och vinner.
Ja, men vinner de med mer än tre bollar? Eller två?
Just det är till och med så pass. Mer än två bollar. Beror på vilka som är matchredo alltså.
Ja, för BP har ju plus tre mål, men gör Häcken ett så går ju BP tillbaka ett. Så att de behöver vinna med två mål eller fler.
Mm. Ja, nej, det blir en jävla spännande match det också. Alltså, nästa helg förväntar jag mig att samtliga fotbollsintresserade sitter spikade framför vissa matcher.
Ja, det hoppas jag verkligen också, för att den nästa matchen vi kommer gå in på nu har också en väldigt spännande grupp som vi har varit inne på tidigare också.
Verkligen. Sista matchen är Hammarby. Och de går vinnande ur den här matchen. Med ett slutresultat som landar på 3-1 till slut. Och så här, jag hade inte varit chockad om det blev 7-6 i den här matchen ett tag.
Nej, verkligen inte. De går ju vidare med nöd och näppe. Men jag kan ju ta det inför också, det här har väl inte riktigt kommit ut heller riktigt. Men det var ju mycket snack om att många av spelarna, bland annat Mikkelsen, Pavle Vagic, Tecke, de var ute på grund av avlastning. Och då vet jag att både Mikkelsen och Pavle drogs med ljumskproblem. Och att Tecke hade vrickat foten, så det var därför han var borta. Så att, jag tror att det kanske var lite misskommunikation i avlastning. Att de kanske borde ha varit tydligare där vad det var för någonting. Men det var i alla fall det. Så de saknades ju. Så det var vi kan ju börja där med den där sargade elvan. Den där backlinjen, jag vet inte om det är en enda ordinarie. Det är nog Marcus Karlsson till höger i så fall.
Ja, det är en konstig formation eller uppställning. Det är det verkligen, och jag tror inte man vill se den där backlinjen igen på det här kalenderåret.
Nej, vi kan ju börja med att Fredrik Hammar spelar högerback. Nu vart det en visserligen mer av en mittfältare, men straffen som Sundsvall får, det är ju liksom enbart Kralls fel som går upp med handen där. Jag tycker väl det är en lite blandad kompott ändå av både Pinas och Kral när Finney får nicka in 1-0 målet. Oerhört intressant spelare för övrigt.
Verkligen, verkligen. Jag skrev i våran gruppchatt efter typ 3 minuter. Vem är nummer 19? Och varför är han 2,5 meter lång och har så pass rörliga fötter som han har? 2-3 minuter senare så gör han mål. Han såg verkligen spännande ut.
Ja, och det var imponerande hur han kunde vara så rörlig och så fin med bollen samtidigt som han var så jäkla lång. Mm. Jag drog någon liknelse med Berbatov när han tar ner bollen där. Han hade också någon sån läge där han plockade ner den liksom med foten i nästan brösthöjd och han var ändå lång liksom. Mm. Så att, fin med boll och rörlig, det är riktigt, alltså en unik spelare. Ja, jag vet inte om jag har sett så mycket liknande i svensk fotboll tidigare.
Nej, verkligen.
Nej, men sen, ja, den här matchbilden, alltså det skapades ju lägen åt båda håll. Det är så mycket chanser att jag vet, det är ju svårt att bryta ner den här matchen om man inte vill sitta allt för länge. Men det är friläge av Engblom som chippar, ska göra mål. Det missar straff, jag vet inte varför han ska trippa och lägger den så dåligt. Där är ju 2-1 till Sundsvall egentligen ska vara. Och
3-1 med målet.
Ja, 2-1.
Nej, men om Engblom sätter friläget och han sätter straffen och så har du Finnis mål.
Ja, jo. Ja, så kan man väl också tänka. Men det blir hypotetiskt. Men ja, absolut. Så att där har de ju högklassiga målchanser, de två. Och sen i andra halvlek så rättar man inte heller till det utan man fortsätter. De får slå de här bollarna. Jag tycker att dels att det är problem med pressen på bollhållaren, att han får slå den, men även på nästa bollhållare att ja, sätter de en bra press på honom så var det för enkelt för honom att spela i sidled för att han ska kunna slå den istället, och då var det den chansen igen. Så att med nöd och näppe och Bizarras briljans så går man ju vidare och vinner.
Jag tänkte säga det att det finns två spelare, om du tar bort dem ifrån lagen så går inte de vidare i den här gruppen, även fast de här klubbarna kanske inte gör det, men tar du bort Bizarra och Saletros ifrån Hammarby AIK så hade man inte gått vinnande ur matcherna.
Nej, verkligen inte. Alltså den där genomskäran han drar till Erabi på 1-0 målet när han får sticka i uppled, det är helt otroligt. Ja. Även hans skott utanför straffområdet med vänsterfoten upp i krysset är också, man ser ju inte att hans fel fot nästan. Och sen avslutar ju allting med att Bizarra gör en cutback och Erabi trycker upp den i nättaket också.
Mm. Nej, men det är Bizarra magic över hela den här matchen. Det är verkligen det. Och kul för Erabi att få göra 2 efter förra matchen där han ifrågasätts väldigt mycket. Att han får in det självförtroendet och momentumet, det behöver både han och Hammarby.
Ja, oerhört viktigt. Det hade ju lätt kunnat bli en grej om att han hade gått några matcher till mållös, hade det blivit en grej. Men sen är det också, för att skydda honom lite så har han gått mållös i träningsmatcher. Nu är det hans andra tävlingsmatch efter skadan och han gör 2 kassar så att, ja. Men då är man samtidigt lite snäll mot han för att han var ganska dålig i övrigt de tidigare matcherna.
Min stora fråga den här matchen är Sundsvall hade ju tendenser att faktiskt hitta en otrolig yta mellan Bajens backlinje och tremanna mittfält. Är det så att den här offensiva tunga mittfältstrion kan straffas en del på grund av att man är så framtunga?
Det tror jag absolut. Väldigt osynkat. Det är ju någonting man kanske måste sätta i framöver. Alltså, om du ska spela utan en Sadiku-roll, för det verkar ju inte komma in någon mer. Och ska du spela utan den, då måste du ha en tydlig trea och vad alla gör. För nu har det varit, nu är det Boda som spelar 10, Bizarra spelar 6 innan, Oskar Johansson har spelat ytter, nu spelar han 6 i den här matchen. Sen spelade jag kanske inte så här riktigt sexan i den här matchen då, men jag tycker att om du ska ta bort den komponenten av en defensiv mittfältare, så måste du ha tryckt och veta vad alla gör och ha det synkat, för nu vart det lite osynkat och det vart för enkelt att slå den där bollen.
Men det är en styrka i sig att gå vinnande ur en sån här skitmatch. Det är det verkligen, att man på något sätt ändå vinner med tydliga siffror. Jag måste också tillägga det på den här straffen, att han gör ju den här taktiken som har blivit så välkänd efter Jorginho i Chelsea, att han väntar ut målvakten och skuttar. Men där har vi också Oliver Dovin som vet hur han ska agera på en spelare som vill vänta ut målvakten, genom att svara med att han väntar ut spelaren.
Ja, ja, men det är faktiskt en bra detalj, för det är lätt att såga honom för också, att han lägger den utanför. Men han blir ju såklart stressad också att han ser att målvakten står och väntar på vad han ska göra när han trippar. De har ju de har garanterat full koll på att lägger den här killen en straff, då kommer han trippa. För att det har han gjort tidigare. Jag vet att han har lagt väldigt mycket straffar tidigare, och då har han gjort så där också. Och det har ju såklart Hammarby koll på. Och då har de sagt åt Dovin, lägger den här killen en straff, så kommer han trippa, då är det bara vänta.
Ja. Men det är en stor fråga här jag vill ställa, och det är Jokanović. Återigen ett underbetyg, tycker jag. Verkligen.
Ja, mycket sämre match än man brukar. Ta sig ändå runt några gånger och få in bollen, men det är för dåliga inlägg och framförallt för dåliga avslut. Sen har han ju ett läge där han ska göra målen. Jag vet inte hur han missar egentligen när han bryter in där. Men känns också som att Jokanović är den typen av spelare att nästa mål eller nästa match så kanske han gör två mål. Så att man är väl inte så orolig kring honom där, skulle jag säga.
Fast jag är lite det, alltså stämmer inte den här avslutningsspetsen och hans X-faktorer som alla pratar om, som han faktiskt har också, stämmer inte dem, så blir det ganska tufft, för han är inte världens bästa spelare i speluppbyggnader, i organiserad fotboll. Det är ju där han har sina svagheter, och stämmer inte de här viktiga detaljerna med honom, då blir det ju svårt.
Ja, man, exakt, eftersom att han är en sån vital spelare också, utifrån att man vill utnyttja just den högerfoten hela tiden och använda den så ofta som möjligt. Men det är liksom återigen där också, att nästa match kanske han gör två, då snackar man ju liksom inte om hans prestation mot Sundsvall. Eller sen får man ju vänta till när allsvenskan börjar också.
Absolut. Men
börjar inleda med en bra start där också, så spelar ju fortfarande inte den här enskilda matchen någon roll också. Så det är mitt synsätt på Jokanović, men det är klart att det är ett frågetecken, för att det är så viktigt att han är bra på det, för att han sätts i de situationerna så ofta.
Sen är det ju också så här, det är ju viktigt också med en spelare att de ska prestera över helst i alla fall 15 matcher, inte att man kör tre iskalla matcher för att sen bomba in ett hattrick.
Nej, såklart. Så är det. Alltså, det är bättre att ha kontinuitet, det är klart. Men jag menar det. Gör han kanske ett i två raka nu, så pratar man inte om den tredje matchen när han är mållös. Så menar jag. Men sen tror jag att Hammarby hade... Vi kan ta det i nästa sillavsnitt som en liten cliffhanger, men en överlappande vänsterback till honom hade nog gynnat honom. Det hade gynnat honom, men...
Okej. Ja. Är du också på det tåget nu?
Nej, absolut inte. Och det kan jag vara tydlig med, så att det inte blir en cliffhanger kring den frågan. Utan att jag vill absolut inte ha, vi pratar självklart om Mohanad Diaz. Jag vill inte ha en till Hammarby. Men vi tar det mer i Silla-avsnittet, tycker jag.
Absolut.
Som kommer på måndag.
Yes, så en spännande sista match väntar mellan Mjällby och Hammarby. Otroligt spännande. Det känns som att det har varit temat det här avsnittet och att jag har tjatat kring det, men det är verkligen så sista omgången. Det är väl mer eller mindre bara ett lag som är klart. Alltså det är Malmö.
Sen är det ju vissa lag som är, om jag tar Värnamo till exempel eller BP, att de ändå är lite så här, för de har stor fördel, men riktigt helt klara är de ju inte. Mm. Det är ju, som du säger, det är egentligen bara Malmö som är verkligen bombsäkra på att de är vidare.
Ja, men snyggt. Nu har vi rivit av samtliga matcher.
Mm.
Och vi tackar er som lyssnar. Och önskar er en trevlig fortsättning på veckan. Och vi ser verkligen fram emot helgen.
Det gör vi. Så vi hörs. Det blir nästa vecka, va? Det blir på måndag.
Ja, om vi inte hittar på något. Vi får se.
Men preliminärt, det blir på måndag. Yes. Så hörs vi då och ha det bra.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.